Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Avsnitt 202. Ja, nu ska vi ta det där pinsamma. Om man lyssnar på vad kvinnor faktiskt tycker är jobbigast när de kommer till klimakteriet och framförallt efter menopaus så är det läckage. Och nu pratar vi inte bara om urinet utan även där bak. Och det värsta är ju att man inte vågar tala om det och tycker att det är otroligt pinsamt att söka hjälp. Resultatet kan ju bli att man undviker en rad situationer som, ja, men allt som har med rörelse och träning att göra, tänker jag. Och nu behöver jag ju inte känna mig helt ensam om att det droppar ibland. Jag tycker att det går lite i vågor, precis som att jag upplever att stressen kan komma och gå. Men nu så vet ju jag att jag måste ta tag i det här med urinläckaget och jag måste ta det på allvar efter att ha lyssnat på veckans gäst Katarina Voxnerud. Jag hade aldrig hört talas om tumtricket tidigare, trots att jag verkligen vet hur det är att ha trasslig mage. Vet du vad det är? Ja, oavsett så kommer du lära dig en hel del både om nummer 1 och 2 och det som sitter ovanför och runt omkring. Så välkommen att lyssna. Då, Katarina Voxnerud, så är jag så glad för att välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Vi har tidigare hört dig i Klimakteriepodden i avsnitt 146 och 147. Då pratade vi först om att stötta kroppen och sen så talade vi om din bok som ju heter Livet med klimakteriet. Och sen så har vi också pratat väldigt mycket om smärta i avsnitt 170 som var otroligt uppskattat också. Och du är ju en kvinnans kvinna, tänker jag. Du är naprapat och så driver du hela kvinnans klinik. Jobbar otroligt mycket med utbildning och påverkan. Du är väl verkligen en modell för hur träning och kvinnohälsa kan gå ihop med dina... Är du 52 eller 53 nu?
53, på väg mot 54.
Ja, herregud. För du är verkligen en hängiven löpare också med fokus på långa distanser. Du har ju också liksom hittat ditt sätt att kunna vara kvar i det utan att skada dig och sådär. Så att du lite gnissel, men ändå klimakteriet har varit ganska skonsamt mot dig hittills. Eller har du hänt något nytt sen vi hörde sist?
Nej, inget nytt på den fronten. Så att det känns som att jag har hittat en balans och det är ju... Jag tänker just i träning och rörelsemotion att det är en ständig förändring och nyfikenhet och hitta ett sätt som fungerar just nu. Och sen så ändras det med när tiden går och vad som händer i omgivningen. Så att det är det som är, jag försöker ha någon form av, det låter lite så här klyschigt, men att ha någon liten nyfikenhet till hur är det nu? Så man inte bara säger, men nu kom det där och nu har jag ont där och nu är det så där, utan... Okej, men nu är det så här. Vad kan jag göra då? Hur kan jag lägga om? Hur kan jag förändra? Och som är lite nyfiket försöker se och hänga med i förändringen som sker i kroppen. För att de sker ju. Så gäller det bara att hitta balans.
Jag kan berätta en liten anekdot där på det temat. För jag gillar ju att springa. Jag springer inte alls lika långt och mycket som du gör. Men jag springer kanske 3-4 mil i veckan i vanliga fall. Och sen hade jag liksom ont i hela kroppen. Och jag kände så här att jag orkar inte springa. Det bara så här, tog emot. Och var, alltså jag kunde ju pallra mig runt det jag hade bestämt mig för att göra. Men det var inte med den här glädjen och energin som jag brukar ha. Och då bara så sprang jag inte alls på 2 veckor. Men yogade istället ganska mycket. Och då gjorde jag så här 30 minuters pass. Och verkligen sträckte ut och fick ordning på något sätt på musklerna. Och sen så bara så här. Ja men titta. Nu är jag liksom smärtan är borta. Och nu har jag börjat liksom småspringa igen, men inte lika mycket. Nu kanske jag har sprungit de senaste veckorna ett par mil i veckan, uppdelat på 2-3 gånger. Och då liksom plötsligt så, det har kommit tillbaka. Jag är så lycklig för att liksom smärtan är borta. Och, alltså just det här att lyssna på kroppen och inte bara slita på den, tror jag är otroligt viktigt i den här ålderspassagen.
Det är jätteviktigt. Jag tycker det är kul. Jag följer till exempel träningsprogram inför, för jag tycker det är kul att, som du säger, springa halvmaraton och maraton, och tycker det är lite roligt att ha utmaning att se om jag kan få någon bra tid till exempel. Men ändå samtidigt när jag får ett program som veckorna innan maraton, så satt jag var så trött och jag hade en riktigt snabb intervall ut och springa snabbt vissa sträckor sådär, och jag var så hiskligt trött innan och såhär, nej jag vet inte om jag ska gå ut överhuvudtaget. Men då bestämmer jag mig istället för att jag ska få en känsla till att det blir varm i kroppen, och så får jag se sen vad det blir. Det kanske inte blir någon intervall överhuvudtaget. Men jag kanske bara går ut och springer, rör mig 15 minuter och tar det lite lugnt. Så att man får höra att man modifierar lite grann utifrån dagsformen, tänker jag också.
Ja, och liksom klappa på sig själv för att man åtminstone gick utanför dörren.
Exakt, ja, men verkligen. Och det är inget som, det blir ingen skillnad i världen om jag springer snabb intervallpass den kväll eller inte. Utan det är mer att se vad tycker man är roligt, vad håller kroppen för. Och för min del att jag tror att när jag kan belasta kroppen så mycket som jag gör, att jag har sprungit i hela mitt liv. Så jag har sprungit maratondistans ända sedan jag var ungdom, så här, med tonår, 20-årsåldern. Och sen behållit det och styrketränat. Och liksom, så jag har väl en bra grund att stå på som jag då försöker vårda nu och ha med mig uppåt också i åldrarna.
Mm. Du, jag är ju så nyfiken på hur har det gått med din bok Livet med klimakteriet? Vad känner du i det här liksom, vad händer i klimakterievärlden och vad ser du inom kvinnohälsa som är relevant här? Vad har hänt de här liksom sista året kanske vi kan säga?
Det blir ju allt mer, jag tänker så att jag upplever att det blir allt mer medvetenhet kring att klimakteriet, menopausen, vad som händer, och kvinnor som sagt vet ju och vill veta mera. Och även generellt tänker jag med träningsvärlden och tränare och inom terapeuter, att man verkligen ser att det här det är någonting man behöver ta reda på och lära sig mer om. Jag jobbar ju till Svenska Naprapatförbundet och initierar där då och startat upp den här sektionen för kvinnors hälsa. Och det är ju för att lyfta kvinnohälsan inom naprapatkåren, och det är ju både menopaus, klimakteriet och likväl som graviditet och tiden efteråt där, så att kvinnans hälsa. Jag tycker även att det är en bra del, min uppfattning är att man även tittar på klimakteriet och menopaus, att det är ju faktiskt en naturlig del utav livet. Så att man inte bara blir ett alltid fel och man ska ta bort, utan det är ju faktiskt en förändring som kommer. Och det är naturligt med förändringar, precis som det är förändringar vid puberteten och vid graviditeter och amning, så är det en förändring nu, hormonellt strukturellt. Och därmed inte sagt att man ska såklart sopa under mattan och inte bli lyssnad till. Man ska bli lyssnad till och få den hjälp man behöver. Men att man inte heller själv tänker då att men allting är bara fel. Även som sagt andra förändringar i livet vid den här tidpunkten som kanske gör att man blir tröttare och sover sämre och allting sånt där. Någonting kommer att ändras. Det är så det är. Och då en fråga om hur kan man hantera det här på olika sätt?
Jag tyckte det var så spännande. Vi hade distriktssköterskan Lena Rinner med här för några avsnitt sedan. Hon kom nyligen med en avhandling om klimakteriet som hon har jobbat med sedan 2009. För hon möter otroligt mycket kvinnor då på den vårdcentral som hon jobbar i Borås. Och då så ser hon också så här, vad är det man söker för och vad anser man vara värst? Och då måste jag ju erkänna att jag förvånades en smula över att just urininkontinens eller urinläckage är typ det skämmigaste av allt och det värsta som kvinnor ansåg att de kunde råka ut för. Alltså det här med liksom vallningar och svettningar och så där som vi pratade jättemycket om och sömnstörningar och så. Det är man så medveten om, verkar det som. Att det är liksom så här, ja men det är okej, men att börja prata om och söka för att man inte kan hålla tätt, det är tydligen riktigt, riktigt besvärligt att prata om. Och det kan ju drabba kvinnor kring klimakteriet, fast det kanske inte är något som man överhuvudtaget vill prata om, för man förstår inte att det kanske också är relaterat till det. Så jag tänker att det är därför vi ska göra det här avsnittet, för är det någonting du kan, så är det ju det här med läckage och så vidare, och alla de här andra liksom strukturen i underlivet, tänker jag.
Mm. Och den som du säger just, börja där som du pratar om, att det är så många som drabbas utav det. Och jag lyssnar på olika föreläsningar också kring menopausklimakteriet. Och där säger man det att en sak som blir, som idrottare får mer besvär med, det är läckage. Men ibland tar man det som en självklarhet och man kanske stannar lite. Jaha, nu är det klimakteriet och menopaus, nu får jag läckage. Ja, då är jag där. Men att man kan se, tänker jag på, att det finns mycket man kan göra även där. Så det att ha läckage, det är ju som du säger, kan vara, kännas skämmigt. Många pratar inte om det. Och samtidigt är det väldigt vanligt. Om man tittar i vissa studier så ser man att kvinnor, 9,5 till 10 000 personer, kvinnor man har intervjuat i studier. Och upp till 45% av kvinnorna uppger att man börjar undvika motion och träning och röra sig bland folk därför man är rädd för läckage. Så man vill inte längre träna gruppträning till exempel tillsammans med andra. Inte gå ut och springa där andra ser. Så man undviker allt mer. Och då blir ju, man blir svagare i musklerna och då kanske man får mer problem med läckage. Men man får ju även en negativ påverkan på hälsan i stort. Med liksom bentätheten, om man inte belastar sig så tappar man ju bentäthet och hälsan och liksom hjärt och kärl och allting sånt. Så att läckagen, tänker jag att man verkligen adressera det och titta på just. Och det finns mycket, mycket man kan göra. Mm. Och så är urinläckage, det är ju då, det är att läcka urin. Och då är ju det är urinblåsa och urinrör som är påverkad. Och bäckenbottenmusklerna som man kan titta på. Så vi kommer att prata om både det här med, är det att man är svag eller gör man rätt eller är man överspänd. Så det finns ju många saker där man behöver titta på också. Framfall, det är ju att man har som att det antingen så buktande slidväggar man brukar prata om. Så slidväggen, när man tar från en förlossning då, vaginal förlossning, bebis via livmodern ska ut via slidan, slidkanalen. Och där blir ju att väggarna i slidan buktar ju då, de töjs ut. Och då kan man ju få att man tappar, alla får att man tappar elasticitet och hållfasthet i slidväggarna efter vaginal förlossning direkt. Sen är då frågan om hur kan man återfå det här? Och den här med buktande slidväggar kan ju uppkomma även om man inte har haft en vaginal förlossning. Men vi tar det för det blir så tydlig. Och då om det är den främre väggen av den här slidväggen som börjar tappa lite elasticitet och hållfasthet. Framför den väggen, där ligger ju urinblås och urinrör. Och tappar man hållfastheten i slidväggen, då sjunker liksom urinblås och urinrör in och bakåt lite grann. Och det kan då göra att man får mer problem med läckage eller med, man kanske sätter sig och kissar och sen när man har kissat klar så ställer man sig upp. Men jag måste kissa igen. Och så sätter man sig ner.
Men man förstår ju nästan hur den liksom är intryckt. Och därför så måste man kissa oftare och att den blir liksom felformad så att det inte rinner ut lika lätt. Så det, där var ju det där kan man ju verkligen se framför sig.
Jag brukar jämföra det här lite grann med bag-in-box. Man kan ha en juice även i bag-in-box. Och om man har den här pipen som liksom i slutet när bag-in-box håller på att tömst, då så blir det kvar vätska som ligger fel ställe där pipen är. Så då måste man liksom skvimpa runt det där lite grann i påsen. Och på samma sätt är det då med urinblås. Man kan få ställa sig upp och när man rör på sig lite grann så typ skvimpar man rätt det här bildligt talat. Då. Så man kan få ut resten av urinen. Men det kan även vara att man kanske ställer sig upp och kissar klart. Och sen kommer några droppar urin efteråt som hamnar i underkläderna. Och då kan det vara att det ligger lite urindroppar i urinröret. Och allt det här, det är ju med urinläckage att göra och det kan ha med bäckenbottenmusklerna att göra, men det kan även då ha som sagt någon mer struktur att göra högre upp. Men jag tänkte på slidväggen på en bakre väggen som jag pratar om. Om det var en främre väggen var urin och den bakre väggen, där ligger ju bakom den ligger istället ändtarmen. Och är det den väggen som tappar lite hållfasthet och stöd, och då är det ändtarmen som sjunker in och sjunker fram. Och det här kan man ibland, om man tittar med spegel på sitt underliv, det tycker jag är en väldigt bra sak man gör. Så man tittar och drar isär blygdläpparna lite grann och sen tittar hur det ser ut. Då kan man ibland se att det ligger som en, liksom en flik som ligger över, någonting som ett stopp som man inte brukar se på insidan av slidöppningen. Och då kan det vara någon av de här väggarna som buktar. Och då ska man ju såklart alltid gå till gynekolog och kolla vad det kan vara för någonting. Så man får en undersökning. Men den här ändtarmen, då kan det vara istället att man går på toaletten och så försöker man bajsa. Och så tar man i och försöker krysta. Och då känns det som att liksom avföringen stannar kvar. Man får liksom inte ut det. Ju mer man trycker, desto mer fastnar liksom sådär. Så att, det kan vara med läckage, avföringsläckage. Det kan vara pruttar, svårt att hålla tätt liksom med luft och gas och sånt. Så att,
men vad gör man om man har det här då? Ska man sitta och massera medan man sitter på toa? Eller vad ska man liksom göra? Man kan ju inte bara trycka, för då har man ju sönder allting ännu mer. Och så får man väl ha roller och allt möjligt.
Ja, det är där som du säger med att inte vara kroniskt förstoppad. Det är ju en jätteviktig hälsofaktor. Så att hålla mage och tarm i god form är otroligt viktigt. Om man har en känsla av att det liksom känns det här tyngd mot bäckenbotten och att det känns som att man har en liten boll som sitter där eller en kula. Det känns som en tampong som man sitter snett, fast man har ju ingen tampong. Men det känns som att någonting sitter där på insidan. Och då hålla magen och tarm i god form, det är en jätteviktig faktor för att slippa, som säger, kryst och trycka. Mm. Och de som har det här med att när det är en tarmen som buktar inåt, då brukar man antingen måste man kanske stötta i mellangården, för det känns som att det, liksom, det trycker och tynger ner där för att kunna få ut avföring. Och här inom kvinnors hälsa, där är ju det man brukar prata om tumtricket, som brukar vara så här allmänt känt. Och det är ju att en del kvinnor behöver ha sin tumme och stötta upp bak i slidväggen för att kunna liksom få ut avföringen. Och det är ju ingenting man ska behöva göra. Så att har man de besvären med läckage eller med just med avföring man inte får ut och det är svårt och tungt att få ut det, då ska man absolut söka hjälp just. Och då tänker jag, då är det gynekolog man går till först.
Men även om man har problem med ändtarmen, för jag trodde då hamnade man hos en annan kategori läkare, men så är det alltså inte.
Nej, börja tänker jag hos gynekologen, för gynekologen kan ju se att buktar in i slidväggen, buktar in i slidan liksom så. Det är ju där som gynekologen har sitt. Och sen hamnar man då hos, och det här är det som är problemet, att upplever jag, tänker jag att det finns på den här lilla korta ytan utav 10 cm i vårt underliv, då finns det typ 4 specialister som man behöver gå till. Så en är för ändtarmen och en är för slidöppningen, en är för urinet och så har man en för allmänläkaren och tunntarm och allting annat. Så att man behöver liksom vara lite grann sin egen detektiv här, men börja hos gynekologen tänker jag först, bara för att se via slidan då, och sen få hjälp med att se, är det väggarna som buktar här och hur ser det ut egentligen då? Mm. Så att alltid med tyngdkänslan tycker jag att då ska man gå och söka hjälp.
Du, bäckenbotten och andningen hänger ihop, och sen så tänker jag att även vår magmuskulatur måste ha med det här att göra, för bäckenbotten och knip och sådär, vi ska komma tillbaka till det, men just om vi tittar ännu högre, eller högre, magmusklerna sitter väl ovanpå hela paketet, tänker jag.
Det som du säger, jättebra att man tittar på som säger med den här helheten, att ibland blir det att man bara tänker bäckenbotten, musklerna här och så har vi magen där och så har vi den där, utan precis som du säger så sitter ju allting ihop på insidan av kroppen. Och bäckenbottenmusklerna, de är ju som en tratt som sitter längst ner i bäckenet och håller, liksom stöttar de här inre organen. Och de kopplar fysiskt via det man säger fascian, den här stödjevävnaden. De sitter liksom fast och fascian går in i magmuskulaturen. Och fascian går upp vidare till diafragmamuskeln. Och diafragman, det är ju den här andningsmuskeln som sitter mellan brösthåla och bukhåla. Och som du säger, att när man andas in och djupandas, då sänks den här diafragmaplattan. Det är som en kupol, den här stora muskeln, diafragman. Och när man andas in, då sänks den här kupolen. Och då puttar det på alla tarmarna, vilket är jättebra tarmmassage. Så det är därför djupandning är väldigt bra för magetarm också. Så hela diafragman sänks, tarmarna puttas ner och då får bäckenbotten en svikta neråt lite helt naturligt, och det är helt rätt. Så den får ett litet arbete per automatik och magen sjunker ut och håller emot lite grann när man andas in djupt. Och sen när man andas ut, då liksom lyfts diafragman upp och bäckenbotten följer med upp och magen följer med in. Så det här är ju som en fin dans liksom mellan alla, alla organ i bäcken, bäckenbotten och magen. Så har man bäckenbotten besvär eller med läckage eller liksom överhuvudtaget, då är det väldigt bra att titta på just med andetaget, andningen, tänker jag. Och tittar man till exempel om du blir väldigt stressad och pressad och har en sån period i livet, då blir man lätt dra ihop kroppen och håller andan och liksom man andas högt upp i bröstet och bäckenbotten står ju som en spänd platta eller den här kupolen, den här tratten hela tiden och magen dras in och håller in också. Och det gör att man dels tappar man den här naturliga rörelsen i hela mag-tarmpaketet och bäckenbotten får inte det här naturliga arbetet. Den ska arbeta med varje andetag och magen ska röra sig med varje andetag. Och låser man och håller fast eller kniper hela tiden eller drar in magen hela tiden, då hindrar man djupandningen. Och det här är någonting som man tänker först kan titta på själv. Att, ja, men hur andas jag egentligen? Hur ofta tar jag lugna djupandetag?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kan andningen och det här med att lära sig det här med magen och magens muskler och så vidare och bäckenbotten och se hela paketet, kan det också hjälpa med att massera magen och tarmarna, förstod jag, men även när det gäller läckaget, om man nu lider av urinläckage, kan även det påverkas av den här?
Ja, det som är intressant med urinläckage och läckage överhuvudtaget, det är ju att dels kan det vara, om man tittar nu, om vi går tillbaka till bäckenbottenmuskler, dels kan det vara att man är inte tillräckligt stark i bäckenbotten. Att muskler försvagar helt enkelt. Och är muskler svaga, då kan man se att hela bäckenbotten, muskelplattan, kan liksom sjunka ner lite grann. Och man får svårt att hålla tätt när man ska hålla sig. Så det kan vara en svaghet. Då behöver man ju bäckenbottenmuskelträna. Ett långt och tjusigt ord, eller hur?
Mm. Det är så kul också, framförallt.
Ja, eller hur? Och det är mer knip, liksom, eller hur? Mm. Men sen kan det även vara att läckage kan även bero på att man kanske går och kniper precis hela tiden och man är överspänd i bäckenbottenmuskulaturen. Och det är som om du skulle spänna din överarm allt du kan, så du drar handen mot dig allt vad du kan, spänner muskeln på överarmen så hårt du någonsin kan, så går det så i 10 timmar och sen försöker du gå till gymmet. Alltså man är helt slut i muskulaturen, så går man och kniper och håller och är överspänd i bäckenbotten, då är den muskeln trött. Så när du sen väl hoppar, hostar, nyser och så här, då har du ingen styrka kvar. Så att även då titta på med att försöka få en avspändhet i bäckenbottenmuskulaturen och att överspänna och knipa lång tid, det kan göra att man får som besvär under, alltså med bäckensmärta eller läckage eller svårt att tömma urinblåsa, just det att man kan inte slappna av och få ut urinen heller.
Andningen i sig och det hjälp kommer inte hjälpa läckaget, så att säga.
Nej, så precis som du säger, det är jättebra att du frågar. Så andningen i sig hjälper inte läckaget, men andningen i sig hjälper att man kan slappna av i bäckenbotten på ett bättre sätt. Få dit att den kan slappna av och sen att du då, så man andas, när man andas in, då ska ju magen bukta ut och fyllas med luft. Och bäckenbotten, när man andas in ända ner till bäckenbotten. Och sen när man andas ut, då åker luften ut och allt åker in. Och då kan man träna både också. Man kan andas in och slappna av. Och sen så andas man ut. Och i slutet på utandningen. Då kan man ta sitt här knipet och träna på det. Då får man också lättare rätt arbete i bäckenbottenmuskulaturen. Så att andetaget kan hjälpa dig att träna, slappna av när du behöver det. Bli starkare så du tränar med det här knipet. Men framförallt på lång sikt att kunna få bättre funktion i bäckenbotten. Och det kan hjälpa att du inte får samma läckage.
Men sen så kan man ju också fråga sig då, vad är vi kvinnor gjorda för? Är det så här, nej men det är helt naturligt, det är så. Vi ska inte hålla på och hoppa studsmatta och rusa runt på maraton och ha oss. Vad är normalt? Och när ska man söka hjälp? Och vad, liksom, måste jag opereras bara för jag har lite urinläckage? Eller räcker med att köpa ett par bra inkontinenstrosor? Eller vad vet jag? Hur ska man tänka där egentligen?
Jättemånga bra frågor samtidigt där. Och i min värld så är läckage inte någonting som man behöver ha. Och framförallt att man inte... I min värld så ska vi kunna hoppa och springa och allting som kvinnor. Och jag tänker som att det är en naturlig rörelse där vi alltid kunnat göra. Så att det är någonting du även ska kunna göra sen efter. Det finns ju de som säger så här att men efter 50 så ska man inte hoppa och springa längre. Man ska inte göra sit-ups. Men vad jag tänker och ser och förstår så är det mer en fråga om funktion. Om du kan göra de här sakerna. Om du har levt ett stilla sittande liv och inte har gjort något mer kanske en lugna promenader. Då sätta igång och hoppa studsmatta. Det är klart som tusen kommer läcka. Alltså, men det är ju mer att du inte har tränat upp den styrkan och snabbheten och hållfastheten i musklerna. Så att läckaget i sig är ju ett tecken på att musklerna hänger inte med. Det är för stor belastning för muskulaturen. Men istället för att säga så här, men då ska inte jag hoppa studsmatta. Då kanske man kan tänka sig så här, okej, nu till exempel är det oktober. Då kan man sätta igång träning sommaren 2022. Att det är nu man tittar på att, ja men då vill jag kunna börja liksom jogga till exempel. Om nu knän och resten av kroppen håller för det här såklart. Men för bäckenbotten skulle, då vill jag komma igång och börja liksom jogga eller hoppa, försöka hoppa studsmatta eller sånt. Då kan man sätta igång och träna nu. För precis på samma sätt, du skulle inte kunna ställa dig på händerna mot en vägg och sen försöka göra axelhävningar. Alltså man skulle ju rasa ihop om man är otränad på axelmuskulaturen på så sätt. Och på samma sätt tänker jag då med bäckenbotten att bara för man får ett läckage så innebär inte att någonting är fel eller skadligt eller något sånt där. Men det innebär bara att man är inte tillräckligt stark eller uthållig för den aktiviteten. Och sen alltid ändå först kolla upp och sök hjälp så det inte är någonting annat. Att det är de här slidväggarna som buktar eller man behöver kanske göra någon. Vissa behöver göra ett ingrepp också eller göra en operation. Vissa kan inte bli bra med knipträning eller träning. Utan då behöver man ha den hjälpen.
Det kan man sammanfatta det med att man ska söka hjälp om man har den här tyngdkänslan. Om man kan se med hjälp av spegel att det är någonting som buktar in. Eller man vet med sig av att man har väldigt svårt att få ut sin avföring. Det är då man söker hjälp. Att skvätta lite urin när man hoppar eller springer eller rör på sig. Det i sig är inte...
Jag tycker man ska söka hjälp för det också. Jag tycker man ska söka... Och framförallt, jag tycker man ska titta på alltid vad är det för någonting, hur ser det ut och är det någonting som är strukturellt påverkat. Jag menar, det är bra om man går till gynekologen regelbundet och det finns ju även med myom och cystor och allting annat som finns. Jag säger inte att det är det som påverkar läckage, men jag tycker att man alltid söker hjälp. Och framförallt tycker jag man ska söka hjälp om man besvär sig i sin vardag utav det. Man känner så här, men jag vågar inte längre vara ute och röra mig och springa bland folk. Då behöver man hjälpen till ett, tänker jag, gynekologen kolla hur det ser ut. Två, hitta vem kan hjälpa dig så att du ser att du tränar rätt. Är du överspänd eller är du svag? Och när man tittar med bäckenbotten och knipträning, då ser man att 30-45% av alla kvinnor, man jobbar med fel muskler. Man jobbar liksom med magen eller skinkorna istället för bäckenbotten. Och då, det är som att man står och gör tåhävning och vänta på att axlarna ska bli starkare. Att man tränar fel muskler. Så man får hjälpen till att hitta rätt arbete. Och då är det antingen fysioterapeut med speciell kvinnoinriktning. Vi är några naprapater med speciell kvinnoinriktning som jobbar också med det här. Så att man får titta på funktionen och få hjälp att okej, hur kan du stärka dig? Och sen kommer man till det här återträningen. Och i min värld så ska man från bäckenbotten och magen absolut kunna springa och hoppa och liksom göra sit-ups och alla möjliga saker. Men det handlar om att kunna hantera det här trycket på insidan av kroppen.
Mm. Jag tänker på styrketräning då, för då, nu har vi liksom pratat om det här trycket eller liksom det här gungningen som blir om man springer eller hoppar eller så. När man styrketränar, då måste man ju också ta i så att säga. Och jag vet inte hur du tar i när du styrketränar, men jag som inte är så stark som du, jag tar ju liksom ofta i lite grann på fel sätt. Jag känner ju själv, jag liksom nästan tar i så jag håller på att spränga ansiktet. Förstår du vad jag menar? Jag tar i på fel ställe.
Ja. Och där man tittar just på med både det här med läckage och sen med om man har den här tyngdkänslan, buktningskänslan. Att då är det viktigt att man inte trycker och pressar ner allting, så man inte, typ det jag pratade om, att man tar i med fel muskler även när man ska försöka bäckenbottenmuskelträna. Att man kanske istället krystar, istället för att man ska försöka hålla, knipa och lyfta upp, så krystar man och trycker ner. Så istället för att hålla tätt så är det som att man ska gå på toaletten och antingen kissa eller bajsa. Man pressar på ännu mer. Och då när man styrketränar på samma sätt, då behöver man ju ha det här stödet i bäckenbotten och magen med sig. Och jag tänker då till en början, om man är lite ovan med styrketräning och vill komma igång, för det här är ju som vi vet så viktigt för oss kvinnor i klimakteriet och menopausen, styrketräna och belasta kroppen ordentligt. Men börja då med att tänka att du liksom andas hela tiden under tiden du gör din övning. Så liksom andas in och andas ut. Så man inte håller andan och trycker ner.
Nej, just det. Just det, den där, ja.
Utan att eller man kan bruka säga prata eller nynna obehindrat. Nu är man jättepoppis i gymmet, eller hur?
Mm.
Så, när man går och sjunger hela tiden. Men det är ett sätt att kontrollera sig själv, att man liksom släpper ut lite tryck genom struplocket så man inte får så högt tryck på insidan av magen, och då minskar man risken att trycka på onödigt mycket ner mot bäckenbotten. För är bäckenbotten svagare mot vad magen och den här andningsmuskeln är, då är bäckenbotten som liksom börjar tryckas ner istället, och då kan man känna tyngdkänslan och att man kissar på sig nästan eller får läckage. Så en stor del med det här, om vi nu går tillbaka till det vi pratade om, prolaps, det är ju framfall. Och det är de här buktande väggarna eller liksom att livmodern sjunker ner i slidkanalen. Och det är det som känns här tyngd och tryck många gånger, framfall. Och där, man kan ju ha framfall utan att ha några besvär. Så man kan ju ha buktande väggar och att livmodern har rört på sig lite grann utan att ha något direkt besvär utav det, ha smärta, ingenting. Men känner man de här buktande väggarna, då är det ännu viktigare att man då känner att man blir bra på att lyfta. Att man lär sig bra lyftteknik. Så styrketräning är ju bra, men börja med en lätt vikt. Och igen då, ett, kolla upp att du gör rätt med bäckenbotten och stärka eller slappna av. Och två då, hur jobbar du med magen och vad har du för teknik när du tränar? För då är det jätteviktigt, ju mer du kan ha en bra lyftteknik, och den kan du träna då när du styrketränar. Samma teknik kan du använda i vardagen. Annars om du lyfter dina tunga matkassar eller ska knuffa någon möbel eller vad du ska knuffa på, så tar du i med och så trycker du in ner och så ökar trycket mot bäckenbotten. Då känner man ju det här trycket och tyngden hela tiden ner mot bäckenbotten. Då blir man ju bara mer och mer orolig också. Så att när man har besvär, man lär sig då att hantera det här. Även om man kanske inte behöver operera eller sånt där. Men kan du lära att hantera det, så behöver du inte ha något besvär utav det. Och där tänker jag styrketräning fyller en stor funktion. För i vardagen är det tyngsta det gör, då blir ju allting tungt och tufft. Så träningen ska ju skapa en överkapacitet.
Mm. Men Katarina, jag tänker på det här också, när man går om man inte tränar nu, man kan ju göra otroligt mycket med egen kroppsvikt och man kan köpa några väldigt enkla små redskap att ha hemma, bara ett gummiband kan man ju komma väldigt långt med. Men många av oss när vi är i gruppträningssessioner eller man är på ett gym, då är man orolig för att slidprutta eller prutta på riktigt och så här. Och då håller man ju in eller håller sig i den typen av spänning, i den en bra spänning eller en dålig spänning?
Det beror på utifrån slidprutshållet så är det bra. Ja. Utifrån bäckenbotten blir väldigt trött när man går omkring och kniper hela tiden. Då är det mindre bra. Så man kanske pruttar sen på slutet av passet bara för man är så över. Man är trött i muskulaturen. Man knips för hårt för lång tid. Så det här med att gå omkring i vardagen, att knipa hela tiden, det är inte bra. Där i vardagen ska man ha ett naturligt anspänning i bäckenbotten och magen, och då ska man inte knipa extra, utan då blir det att man kan lätt bli överspänd istället, och då kommer besvären bara därför. Om du går ut och springer, då ska du inte heller knipa eller dra in magen, utan det här ska funka per automatik då också. Givetvis är det någon som börjar till exempel jogga och så känner man så här, det här var lite tungt på bäckenbotten. Knip såklart, men tänk då samtidigt att det behöver jag nog titta på. Träna med bäckenbotten eller avslappning, eller så man checkar upp det. Liksom. Och generellt när du då bäckenbotten tränar, det är ju det här knipa, lyfta upp. Men lägg alltid in då en avspänning, djupandning mellan varje knip. Så man inte bara kniper och så kniper man och så kniper. Utan...
Analknip, är det samma sak? Eller är det en annan del av bäckenbotten? Eller är det något helt annat?
Men det är en jättebra fråga. Det är samma kan man säga. Så att man kan ju knipa antingen med knipa runt ändtarmen och så man håller en fis. Knipa muskeln där. Och så försöka lyfta in och lyfta upp. Då får man med hela bäckenbotten, musklerna får man med. Så att det är liksom även de som går runt själva analöppningen. De går fram och fäster hela vägen fram mot blygdbenet. Men sen kan man då även träna på att försöka känna den här känslan. Knipa runt slidöppningen. Typ om man tänker sig att man... När man hade tampong eller hade menskopp. Att man kniper runt det och så försöker suga och lyfta upp.
Mm.
Sen det här med urinröret. Man kan ju tänka sig att man ska knipa och stänga urinröret. Men där blir det väldigt litet lyft. Och sen ska man ju inte träna när man sitter och kissar. För att när man kissar då ska ju muskler i bäckenbotten slappna av. Så att urinen kan rinna ut. Det är det som är hela tanken. Så att börjar man bäckenknipträna när man sitter och kissar och kniper av urinstrålen hela tiden, då går man ju helt emot egentligen sina reflexer i kroppen. Mm. Man kan ju testa det någon gång för att känna, där är den. Så där kniper jag av strålen och så där känns det. Men det är inte där man ska träna.
Ja, det är mycket med det här. Jag tänker, jag tänker vi kommer mot slutet här, och då blir ju det här med smärta också relevant, tänker jag. För att dels så har jag fått lära mig nyligen att det finns ju väldigt mycket muskler som fäster runt omkring här, som faktiskt också har med andra delar av ben och rygg och så vidare att göra. Och så kan man ha smärta runt höfter och höftleder och sådär. Och det känns ju som att det sitter runt bäckenet. Hur ska vi titta på smärta och samband här?
Smärta och bäckensmärta kan ju ha samband, som du säger, just med det här med bäckenbotten, man går kniper och spänner hela tiden. Så att det kan, överspända muskler kan skapa smärta i det här området, och andra muskler måste överarbeta. Och bäckenbotten som jag tänker, det är ju liksom en del av, igen, utav helheten. Så när man bäckenbottenmuskler, bara du är ute och går och du landar på ena foten, då kommer ju kraften från foten och benet och låret via bäckenbotten och höften och sprids vidare upp i kroppen. Och är bäckenbottenmusklerna spända för mycket eller för svaga, då blir det en påverkan i hela den här rörelsekedjan. Så att är det någon del bäckenbotten är helt överspänd, då får ju andra muskler kompensera runt omkring. Likväl som om bäckenbotten är för svag, då får andra kompensera. Och då kommer få ont annanstans också. Så att bäckenbotten ser jag som en kraftcentrum i kroppen för alla, liksom, så oavsett ålder. Och för då kvinnor och menopaus, klimakteriet här, då ser man ju att i bäckenbotten kan man ju få en påverkan på att man får en ökad töjbarhet i området, man tappar hållfasthet i området. Dels att den här stödjevävnaden, fascian, man tappar mycket hållfasthet i den. Det blir mindre stödjevävnad. Man tappar en del av de här glatta musklerna. Det är de här automatiska musklerna. De blir också mindre mängd. Och man tappar faktiskt även fett. Och här i underlivet har man väldigt viktig stödjande funktion. Visst fett som ligger på insidan av sittbenen och stöttar upp. Och även den minskar den här hållfastheten i fettvävnaden. Så allt det här påverkar till att man får en större påverkan och töjbarhet i hela bäckenbottenregionen. Så därför är det viktigt att man tittar på det här och tar, att man kanske då lägger in verkligen det här med styrkan i bäckenbotten, med avspänningen, kolla sin mage, kolla hur man lyfter så man inte är där och pressar och trycker ner istället, så man tänker att men nu jobbar jag, lyfter upp, och så krystar man istället. Och då är man ju där, trycker och trycker och trycker på kanske redan svag struktur eller buktande struktur.
Den här lite molande verken som inte är helt ovanlig om jag lyssnar runt omkring mig. Att man liksom, det gör liksom lite ont runt hela paketet här, om man liksom gör en fyrkant från naven och ner till övre delen av låren.
Det kan vara bäckenbotten som är inblandad, och det kan ju såklart vara jättemycket annat också. Men det kan ju, bäckenbottenmuskeln, de ligger ju väldigt nära kopplade till höftleden också. Så höftledens muskel som man liksom vrider in och ut i höftleden, inåt och utåt rotation, det är väldigt, väldigt kopplat till bäckenbotten. Och är man spänd eller stram eller svag i den ena, så kan det påverka den andra. Så att jag tycker liksom både jobba med höftleden, som man idag pratar mycket om, ha töjbarhet och rörlighet där, det är en jätteviktig del. Och det kan även påverka in i bäckenet och upp i bålen. Så att smärta kan bero på väldigt många olika saker som vi just pratade om. Det här är smärtkapitlet, smärtavsnittet. Men att man igen då tittar på att okej, vad kan jag göra då? Hur kan jag träna, variera och träna och växla på olika sätt? Både töjbarhet och styrka och styrketräning. Och som du säger, styrketräning, egen kropp, gummiband, utegym. Man behöver liksom inte gå till någon gym och lyfta alltså skivstänger, utan det går att göra på massa andra sätt också.
Nej, men för egen del lite grann där jag började också var så här att när jag hade nu bara för några veckor sedan kände liksom den här smärtan i hela kroppen, så vad jag inser nu var att dels så hade det med stress att göra, och det är väl förmodligen då att jag inte liksom andas och kan inte slappna av, utan jag spänner hela kroppen, och då känns det absolut inte bra att springa. Och då med liksom de här yogapassen och bara gå igenom kroppen, sträcka ut den, tvinga mig själv att andas ordentligt, så på liksom någon vecka så var det ju oändligt mycket bättre med smärtan. Så det är också intressant, tror jag, att liksom faktiskt fundera på hur har jag det i livet, vad är det runt omkring mig som kanske gör att jag har ont. Det är ont, alltså smärta kommer från många håll, tänker jag.
Och smärta är som sagt, det är hjärnans tolkning av situationen, det är hjärnan som skapar smärtan. Och då när man har att det är mycket input från olika ställen och hög stressnivå, sömnen är ju jättepåverkad, påverkar också smärta väldigt mycket. Och blir det här att man stressar mycket, sover dåligt, och sen har du saker som händer i muskler och fascia och allting i kroppen dessutom, då blir det smärta. Så att smärta behöver inte vara att man har något problem med just på det området, men man kan ju även titta då på helheten, så att säga, och även titta muskulärt då, hur det ser ut. Så att man är lite snäll mot sig själv, som sagt. Så att, och bäckenbotten tycker jag, det är någonting man ibland, man pratar så mycket om att men det är kring graviditet och förlossning bara. Men det här är någonting, det blir påverkat nu vid den här tidsperioden också. Och du hade en fråga tidigare som jag aldrig svarade på, med det här med ska man ha inlägg i till exempel. Jag tänker att om man känner att man vill ha inlägg, man läcker lite grann, man vill ha en trosinskydd till exempel, eller någon form av inkontinensinlägg, för att man ska kunna träna och motionera, då tycker jag det är väldigt positivt. Därför att då kan du belasta och träna kroppen och träna vidare. Men samtidigt så fundera på vad det är som orsakar det här läckaget. Är det någonting? Är jag svag? Är jag överspänd? Eller är det någonting annat? Ska jag göra någonting åt det här eller inte?
Ja, och sen har du ju gett jättebra tips med var man ska söka hjälp för vad. Så, och det är väl det som är jobbigt då, att söka hjälp för något som man skäms över. Men då kan vi tryggt berätta att väldigt, väldigt, ja, merparten av alla kvinnor faktiskt känner av det här. Så att man behöver inte skämmas, utan tvärtom.
Verkligen, det är ingenting att skämmas över, utan titta på det mer som att man har ont i en tånagel. Liksom sånt. Och det söker man också hjälp för, liksom sånt. Att det är det som hindrar att man kanske kan gå och springa och röra sig. Så att, då är ni, att man tittar på det här på samma sätt, det är bara muskler. Men de sitter på ett ställe där, liksom, där det har blivit tabu. Och visst, jag vet väl också om att det är inget trevligt att läcka om man tänker med lukt och sådana saker. Men verkligen, man söker hjälp, för att alla vi som jobbar med det här, jag jobbar själv väldigt mycket med det här, och vi har inget problem. Man tycker inte att det är dugg konstigt att det är läckage. Det är liksom, okej, men vad gör vi åt det här nu då? Så att den du går till och söker hjälp hos, den tycker inte det är pinsamt eller tycker det är något konstigt.
Bra! Härligt, Katarina. Det blir alltid mycket kunskap med dig. Det är spännande, för du också, jag tycker du är väldigt duktig på att liksom ge kunskapen på ett strukturerat sätt.
Jag skulle bara säga, det sista ska börja bli så här, absolut sista, så att jag brukar se huset, beskriva kroppen som ett gammalt hus. Ett fint så här, gammalt hus som man alltid renoverar. Så det är alltid någonting som man tittar på. Jag tänker man kan bara titta på sin kropp på samma sätt, så att man inte bara säger, åh nej, nu är det där igen. Men det är någonting som man behöver adressera och lite mer, ge lite mer kärlek åt varenda tillfälle. Så att då går man runt och plockar runt. Så att man, ju fler år man får använda sin kropp, så kanske vi har desto mer att titta på och försöka hantera på olika sätt.
Mm, jättebra. Tusen tack, Katarina. Det var jättekul att få ha dig med i Klimakteriepodden igen. Jag är jätteglad för det. Vi ska lägga upp några länkar också som kan vara intressanta och relevanta på klimakteriepodden.se och på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Så stort tack, Katarina, för att du ville vara med.
Tack att du blev inbjuden.
Massor med bra länkar finns på klimakteriepodden.se. Lyssna också på Katarina i avsnitt 146, 147 och 170. Lär dig mer så slipper du den här märkliga situationen med att vi tar på oss den här skämsrollen. Borde vi inte ha kommit längre? Någon som har kommit långt är i alla fall barnmorskan Eva Elmström. Så långt faktiskt att hon nu tänker lära alla i vården, inklusive gynekologer, om klimakteriet och hur man bättre möter kvinnan i och kring övergångsåldern för att ge nöjdare, friskare och gladare kvinnor. Både i, under och efter menopaus. Så missa inte nästa avsnitt. Dela, sprid och tala om Klimakteriepodden. Det kan göra stor skillnad för en medsyster som inte riktigt med på vad som pågår i kropp och knopp. Tack för att du har lyssnat och missa inte nästa avsnitt. Ett tips är att prenumerera på Klimakteriepodden där du brukar lyssna. Onsdag är annars dagen att lägga på minnet. Sköt om dig nu och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.